Tänk dig att du är 16 år. Du har precis klivit in genom en tung metalldörr och bakom dig stängs den med dovt klick. Du är inte längre en elev, en kompis eller ett barn. Du är ett nummer. Ett nummer i ett system när någon annan bestämmer när du ska äta, sova och röra dig. Hur hamnade jag här och vad händer nu? Idag ska jag prata om något som berör oss alla. Brott, straff och vad som krävs för att bryta en ond cirkel. För det värsta är inte fängelset i sig. Det värsta är det som hände innan och det som kan hända efter. Och vad säger vi om barn i fängelse? Sverige har beslutat att barn ända ner till 13 år ska kunna dömas till fängelse för grova brott. Tidigare har gränsen gått vid 15 år. Samma åldersgräns som i Finland. Åsikterna är många och kanske självklara på avstånd. Och frågan blir inte aktuell förrän man har en samhällsutveckling där brott går längre ner i åldrarna. Jag heter Per Björkgren och har tillbringat mitt yrkesliv i kriminalvården. Jag började på golvet och har tagit mig hela vägen upp till den högsta ledningen. Jag har haft nycklarna till friheten i en kedja i byxorna. Jag har fängslat andra, jag har tröstat och jag har meddelat svåra beslut. Jag har under många år varit chef och ansvarat för både personal och dömda. Ett ansvar där man behöver vara beredd på att oförutsedda saker händer. En intagen sa till mig en gång, man kan dela upp världen i två. De som sitter i fängelse och de som ännu inte hamnat där. Inte helt sant förstås. De flesta av oss hamnar aldrig i fängelse. I Sverige och Finland sitter det runt 50-80 personer per 100 000 inne en vanlig dag. Men helt fel hade den intagna ändå inte. Det är människor som hamnar i fängelse och människan är ibland offer för olyckliga omständigheter. Alla som begår brott blir inte dömda och alla som döms är inte alltid skyldiga. Och fängelset är inte alla gånger murar och byggnader, utan fängelset kan vara något som många bär med sig vart man sig i världen vänder. Brottet är ofta en följd av missbruk, psykisk sjukdom, familjeförhållanden, bostadssegregation och gängpåverkan. Men svårt att skylla på eftersom alla som har haft en jobbig uppväxt inte begår brott. Och personer som till synes haft en ordnad uppväxt kan också hamna bakom lås och bom. Efter det att dörren stängts bakom vår 16-åriga fånge påbörjas inskrivningen. Domen och identitet kontrolleras. Egna kläder tas ifrån dig. Urinprov avlämnas avklädd i en plastmugg för att kontrollera eventuella drogintag. Alla personliga tillhörigheter omhändertas. Istället får du anstaltskläder och sänglinne. Ett nummer tilldelas. Sedan följer du med en kriminalvårdare till din avdelning och cell. Dörren öppnas och stängs. Självständigheten är borta. Du behöver anpassa dig till andra fångar som inte går att välja bort. Personalen öppnar och stänger celldörren. Kontakten till omvärlden är bruten. Den som döms sitter säkert och funderar. Hur hamnade jag här? Efter 35 år inom kriminalvården funderar jag också varför blev just detta mitt yrkesliv. Första gången jag besökte ett fängelse var i slutet av 70-talet. Det jag minns bäst från det första besöket var inte ljudet av rasslande nycklar eller dörrar som slog igen. Det var ögonen, svarta, tomma ögon, som mötte mig när jag och min klasskamrat Mats klev in på Vasaläns fängelse en dag i slutet av 70-talet. Vi gick andra året på Handelsläroverket, inriktning marknadsföring. Våra klasskamrater valde studiebesök på banker eller köpcentrum. Vi hade valt något helt annat. Antar att ingen annan från skolan har gjort vare sig före eller efter oss. För övrigt valde vi även bowlinghallen framom klassrummet när vi borde ha koncentrerat oss på studierna istället. Inte förstod jag då att det där besöket på Vasaläns fängelse väckte min nyfikenhet och påverkade mitt yrkesval många år senare. I Sverige är anstalterna uppdelade i tre säkerhetsklasser. I klass 3 eller öppen anstalt har man den lägsta säkerhetsklassen. Inga egentliga rymningshinder. Klass 2 är sluten men inte samma höga säkerhet som i klass 1. En person som döms till fängelse placeras utifrån vilket brott man gjort och hur långt fängelsestraffet blir. Någon som döms för ett långt fängelsestraff placeras ofta i den högsta säkerhetsklassen men kan under vistelsen vandra mellan alla tre klasser om denne sköter sig. Misskötsamhet kan ge en vandring upp i högre säkerhet. De olika säkerhetsklasserna visar sig tydligt i murar och den intagnens begränsningar i självbestämmande. De flesta som kommer till ett fängelse för att avtjäna straff är mest otrygga inför: vem ska jag dela cell med? Vem bor på samma korridor? Har jag fiender här? Riskerar jag att fara illa? Vem kan jag prata med och vem bör jag undvika? Och vem är det som styr? Maktförhållandena utanför anstalten är en spegelbild av hotbilder och allianser på insidan. Det är viktigt att placera intagna så att man bryter upp gäng och därmed minskar risken för våld och fortsatt kriminalitet. Personer med någon form av uppenbar sårbarhet behöver ett särskilt omhändertagande. Brottshierarkin bland dömda är tydlig, vilket gör att vissa gärningsmän sätts på särskilda avdelningar eller anstalter. Fängelselivet kan uppfattas som monotont efter ett tag. Tristessen i sig är en grogrund för dålig stämning och överloppsenergi. Samma sak varje dag. Väckning, ut på avdelningen, mat, en timme ute i friska luften, arbete, eventuellt lite kortspel och inlåsning i cellen klockan 7. Dygnet är uppdelat i lika delar, hälften inlåsning och hälften dagordning. I reality-tv är det populärt att visa upp hur människor beter sig när man låser in dem på en begränsad yta framför tv-kameror. Konflikter, allianser och människans olika sidor ger sig fort till känna. Små vardagsbekymmer blir till stora konflikter. I ett fängelse är det likadant. På en liten yta samlas personer som ute i samhället inte gjort sig kända som de mest fridsamma. Ett koncentrat av misskötsamhet, misshandel, stölder, mord, bedrägerier, sexualbrott och narkotikahandel är bara några exempel. Men människor är inte onda och goda. Det finns intagna som tar hand om varandra. Det finns personal som når fram. Det finns utrymme för både skratt och gråt. En värld i världen, helt enkelt. Mer än 10 år efter besöket på Vasalens fängelse hade livet och kärleken fört mig till Göteborg. Jag stod där utan jobb och utan någon tydlig plan när jag råkade läsa en annons i Göteborgs-Posten. Högsboanstalten sökte personal. Den 18 mars 1991 gick jag in genom grindarna för att påbörja ett vikariat som vårdare. Det var meningen att det skulle vara tillfälligt, men jag är fortfarande kvar i kriminalvården. I kriminalvården fick jag lära mig att arbetet präglas av 2 yrkeslogiker. Att vakta och att vårda. De är varandras förutsättningar. Att tro att man kan vårda någon i kaos är naivt. Men att enbart vakta skapar en repressiv miljö som ökar risken för återfall i brott. Och vårt viktigaste uppdrag är att minska just återfall i brott och på det sättet göra landet säkrare och tryggare. Att vakta handlar om säkerhet. Visitationer, brevgranskning, bevakade promenader och drogkontroller. Att vårda fokuserar på förändring, studier, behandling och frigivningsförberedelser. Båda syftar till trygghet för personal, intagna och samhället genom att minska risken för nya brott. I debatten låter det ibland som att humanism är samma sak som att vara snäll. Men i mitt yrke kan det vara tvärtom. Att vara snäll, att tillåta saker, kan få ödesdigra konsekvenser. Det kan kännas rätt att låta en dömd person åka till sin mors dödsbädd för att ta farväl. Men oavsett hur behjärtansvärd en permission kan verka måste den riskbedömas. En rymning från en sådan permission gynnar varken modern eller den intagne. Modern kanske till och med i förtroende har sagt att hon helst inte vill ta emot besök. Att vara humanist handlar om att ta ansvar, även när det innebär att säga nej. Visst, det känns inte särskilt humant att avslå besök, hantera misskötsamhet eller säga nej till permissioner. Att utöva humanism innebär ibland svåra avvägningar. Kriminalvården har ansvar för att bedriva kriminalvård på ett säkert och humant sätt. Myndigheten ska arbeta återfallsförebyggande, och jag vet att detta ansvar är en ständig balansgång mellan att bevilja och avslå, mellan att ge ansvar och ta ansvar. Det är inget annat än pisshumanism att tillåta saker för att det är för jobbigt, konfliktfullt eller obekvämt, utan att man tar ansvar för följderna. Och visst, ibland har jag haft ont i magen och känt mig skraj. Men som Jonathan säger i Bröderna Lejonhjärta, ibland måste man göra saker man inte vågar. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort. Att ta ett urinprov är en integritetskränkande åtgärd. Ett urinprov för att spåra droger kan verka som raka motsatsen till tillit och förtroende. Men det kan också ses som ett stöd för en missbrukare och på en anstalt som ett skydd för andra intagna och personal. Drogpåverkade intagna ger ett toxiskt klimat, tomma blickar och konstig stämning, för att inte tala om vilken paranoia det ger mellan intagna. Ett negativt, alltså ett urinprov som inte visar någon narkotika, kan i sin tur öppna dörrar till gynnsamma beslut. Till exempel flytta ner den intagna till en lägre säkerhetsklass, tillåta permissioner och obevakade besök. Ett onödigt nej, säkerhet utan syfte, är kontraproduktivt för både behandling och säkerhet. Ett maktutövande utan förankring i mänsklighet väcker enbart hat och spär på misstro. Att säga sig vara humanist och samtidigt låta saker bero, att ge ansvar till någon som inte kan ta det, är inte humanism. Att enbart säga att barn inte ska dömas till fängelse utan att ta ansvar för vad man ska göra istället skyddar varken barnet eller omgivningen. Jag menar att barn som begår grova brott är ett symptom på ett större samhällsproblem. På kort sikt krävs det att dessa barn omhändertas. Och på lång sikt måste vi vända en dyster samhällsutveckling. Har man en gång åkt dit så vinner rättssystemet alltid. För ett år sedan ropade en rundmagad gubbe på mig på parkeringen utanför en känd snabbmatsrestaurang. Jag kände inte igen honom först, men rösten var bekant. Det var ju han, en av de tuffare gossarna som jag träffade precis så där 25 år sedan. Då var han ung, vältränad och full av attityd. Såg ut som en riktig gangster. Men nu var han en helt annan person. En farbror i överall. Han berättade att livet gick bra. Han körde lastbil och hade familj. Vad var det som fick dig att sluta, frågade jag. Jag kände bara att det räckte, sa han. Jag ringde en kille på arbetsförmedlingen som jag träffat på anstalten. Han fixade en praktik på en budfirma och sen bara rullade det på. 11 år senare är jag här. Att människor mognar och i någon mening självläker är känt. Men hade inte arbetsförmedlaren fixat praktik vet vi inte hur det hade gått. Flertalet intagna i fängelse kommer från svaga socialgrupper. Och bara för att man får ett jobb eller bostad räcker det oftast inte till för att allt ska bli annorlunda. Har man tidigt utvecklat ett antisocialt beteende, ja, personlighetsdrag som präglas av impulsivitet och aggressivitet, tagit till sig värderingar som stödjer kriminella handlingar och umgås med likasinnade, så kan det krävas något mer. Att enbart se kriminalitet som ett symptom på ett annat problem kanske inte är den mest framkomliga vägen för att bryta det kriminella mönstret hos en person. Vi vet genom forskning att KBT, kognitiv beteendeterapi, är en behandlingsinriktning som har god effekt för att minska återfall i brott. Förenklat kan man säga att KBT fokuserar på problem här och nu och försöka lösa problemet genom praktisk träning i att göra saker och ting annorlunda. Skapa alternativ till dåliga vanor och dumma handlingar. Dessutom kan KBT anpassas efter målgrupp, som att kriminalvårdsklienter är rastlösa och har svårt att koncentrera sig längre stunder, genom att vara omväxlande och blanda teori och praktik. En kriminell livsstil bygger på att man gör saker som ger snabba vinster, men som på sikt har stora negativa konsekvenser. Vi vet att vanans makt är stor, har man börjat kela, fått kickar och materiell utdelning av sådana handlingar så sätter de sig. Då blir det ofta så att man jämt spanar efter grejer som ligger obevakade. Risken blir då allt större att man mer eller mindre regelmässigt plockar på sig något som inte är ens eget. En så kallad gangster har antagligen tidigt skaffat sig ett sätt att tänka och handla som påminner om ett självspelande piano. Om en person ständigt hamnar i situationer som blir våldsamma, det beror möjligen inte på slumpen eller otur. Då kan det vara bra att lära sig vilka situationer som utlöser ens aggression, vilka kortsiktiga vinster man är ute efter och vilka de långsiktiga konsekvenserna blir. Då blir det lättare att undvika riskabla situationer, träna på att hantera sin ilska och att använda andra förhållningssätt för att lösa konfliktsituationer. Och inte minst att man i stunden kan stanna upp och påminna sig om hur illa det brukar sluta. Men allt börjar förstås med motivation till förändring. Och det är inte lätt att veta när någon är tillräckligt motiverad. Motivation kan växa när någon ser att förändring är möjlig. Inte så sällan har så kallade kamratstödjare positiv betydelse. Någon som gått före och visat att förändring är möjlig. Fängelset är inte alltid den bästa platsen för behandling. Utan en dålig fängelsemiljö kan till och med vara kontraproduktiv. Meningsfulla aktiviteter och personalens attityder och förhållningssätt är avgörande för en fungerande anstaltsmiljö. Alla behandlingsformer i fängelse eller hos andra vårdgivare är beroende av att det finns ett stödjande sammanhang. Därför är det viktigt att fängelset jobbar med anstaltsmiljön och att samhället och enskilda medmänniskor välkomnar människor som vill förändra sitt liv. Ibland kan det vara oväntade utsträckta händer. För många år sedan jobbade jag med att leta jobb åt fångar som skulle friges. En kille som var skinhead med halsen full av rasistiska tatueringar fick jobb på en firma som monterade plåtväggar. Han ringde mig några dagar senare och berättade att han inte kunde duscha på jobbet för att han tatuerat över det värsta. Ägaren var jude och killen fick en ny chans och tog den. Jag har upplevt att stämningen är något jag kan ta på i en anstalt. Jag har sett några riktigt bedrövliga fängelser i andra länder. Jag glömmer aldrig blickarna jag fick när jag kom in i en häktescell i Georgien, där de häktade sov i tre skift. 30 häktade och 10 sängar. Och en öppen toalett i ena hörnet. Ingen är ännu dömd, men alla är dömda. En tydlig känsla av att flertalet var där av andra skäl än brottsliga gjorde inte saken bättre. Samma misär finns inte i våra fängelser i Norden. Men stämningen är påtaglig. Det syns i blickar från personal, hur man rör sig i korridorerna, intagnas utstrålning, personalens förhållningssätt. Jag tänker att det handlar om just balansen mellan omvårdnad och kontroll. Balansen avgörs av faktiskt handlande i fängelsevardagen. I svensk kriminalvård pratar vi om tändhattar. Personer som genom sitt beteende gör både personal och intagna oroliga. Det kan ta en stund innan dessa personer blir identifierade. Man kan upplevas som skötsamma personal, men när personalen inte ser så hotar man och utnyttjar andra intagna. Det är en typ av misär som uppstår ibland på våra fängelser om och när kriminella krafter tar över. Alla synliga och osynliga maktstrukturer i ett fängelse, tillsammans med den enskilde intagnes eget bagage, gör att det krävs erfaren personal och säkerhet som ger trygghet för anställda och intagna. Personal som arbetar i kriminalvården möter varje arbetsdag det som kan beskrivas som skuggsidan av samhället och kommer snabbt in i en värld som prövar våra egna gränser. Intagna som på utsidan lärt sig att utnyttja andra människor gör samma sak inne på anstalt. Intagna vill vinna fördelar och har gott om tid att planera för provokationer och leta efter svagheter hos personalen. Alla passar inte för att jobba i ett fängelse. Personer kan vara mer eller mindre sårbara beroende på sin egen personlighet. Har man svårt att freda sig själv gentemot påträngande människor, kanske man ska syssla med något annat. Viktigt att kriminalvården ständigt arbetar med utbildning och uppföljning som stöd till personalen. Om personalen utsätts för intagnas sämsta sidor utan adekvat stöd är det lätt att antihumana krafter tar över eller att personal far illa. I ett fängelse är personer inlåsta och kan inte välja något annat. Och de kriminella krafterna finns där. Min erfarenhet är att det finns bara ett förhållningssätt som funkar gentemot otillbörlig påverkan och hot. Och det är pålitlighet. Lova inget du inte kan hålla. Rapportera avvikelser. Försök inte att spela tuff. Fängelsemiljön klär snabbt av dig spelad tuffhet. Visa att du håller på reglerna och gör det varje dag. Kompensera inte tuffa beslut med att du nästa stund ser mellan fingrarna. Att se mellan fingrarna är att ge lillfingret och det kan vara början på korruption och slutet på yrkeskarriären. Jag tror att många intagna och folk utanför kriminalvården skulle bli förvånade om man kände till hur många samtal mellan personal som handlar om enskilda intagnas väl. Och på ett fängelse är det som i resten av världen. En klapp på axeln, ett berömmande ord till en intagen som jobbat bra i snickeriet. Att han snabbt hanterar en förfrågan om ett frimärke till ett brev. Allt sånt betyder något. Jag heter Per Björkgren och idag är jag din sommarpratare. Vi föds inte alla med samma förutsättningar. Men det kan finnas inneboende kraft även hos den mest utsatta. Det vill jag särskilt tro när det gäller barn. Under mina 35 år i kriminalvården har samhället och kriminalvården förändrats. Vissa trender kommer och går, medan en förändrad omvärld är mer bestående. Under 70-talet präglades den svenska kriminalvården av reformer. Fångar skulle få en andra chans. Lagstiftningen ändrades för att underlätta återanpassning till samhället. Små lokala anstalter byggdes över hela landet. Och närhetsprincipen och normalisering var ledorden. Ja, att dömda skulle ha samma rätt till välfärd som alla andra och placeras nära sin hemort. Idag, 2026, ser verkligheten helt annorlunda ut. Brottsligheten har blivit grövre, yngre och mer organiserad. Välfärdsinstitutioner utsätts för påtryckningar och tryggheten i samhället är i gungning. Idag handlar reformer om längre strafftider och hårdare tag. Fängelset speglar samhällsutvecklingen. Det är trångt inom kriminalvården, vilket kan verka motsägelsefullt eftersom vi vet att kriminaliteten minskar bland uppväxande generationer. Ungdomar dricker mindre, våldet har minskat och generellt sett är dagens ungdom mer skötsam än någonsin. Men den brottslighet som förekommer är grövre, mer hänsynslös och systemhotande. Längre strafftider och allt fler yngre döms till fängelse. Kan då ett barn tillräknas ansvar för sina handlingar? Straffbarhetsåldern är just nu ett hett diskussionsämne i Sverige. Jag tycker att frågan om straffbarhetsålder är svår. Barn och ungdomar har inte samma förmåga att överblicka konsekvenser som vuxna, och vi tenderar att se dem som mindre ansvariga. Och nu pratar vi inte om snatterier, trimmade epatraktorer eller slagsmål. Vi pratar om mycket grova brott, som mord, försök till mord eller avancerade upplägg för grova brott. Kriminalvården har lång erfarenhet av att hantera personer som döms för brott. Alternativen för barn och unga som dragits in i tung kriminalitet är inte så lätta att hitta. Oavsett om det är kriminalvården eller någon annan vårdgivare som möter barnet, så behöver man möta ett barn som ett barn. Ett barn som på grund av sin kriminella bakgrund utmanar de flesta vårdgivare och institutioner. Barn borde självfallet aldrig sitta i fängelse. Men fängelset är knappast det värsta som drabbat barnet. Det värsta är det brott som har begåtts och alla de destruktiva händelser och sammanhang som lett fram till det. När vi dömer ett barn till fängelse har samhället på något sätt svikit. Vi sätter inte ett barn i fängelse för att vi tror att det är det bästa för barnet som individ. I första hand gör vi det för att skydda samhället och bryta en kriminell kedja. Och de viktigaste frågorna är: vad gör vi för att förhindra att barn begår grova brott? Hur bryter vi gängens makt så de inte får tillfälle att utnyttja sårbara barn? Spelar sociala medier roll? Vad kan du och jag göra för att förhindra en samhällsutveckling som skapar grogrund för att brottsligheten går ner i åldrarna? Och hur tidigt behöver vi fånga in barn som är i riskzonen? Vi vet alla att det lätt blir obekvämt för en tjänsteman eller medmänniska som griper in i en familjesituation. Och vem räcker ut en hand till en förtvivlad mamma som söker hjälp för sitt barn? Jag minns en 16-årig pojke på häktet som satt och gjorde pärlplattor. Han såg ut som ett barn, för han var ett barn. När vi pratade ville han träffa sin mamma. Hur hamnade han här, frågar man sig. Ibland är ansiktet på den systemhotande kriminaliteten bara en rädd pojke. En rädd pojke som dragits in i ett gäng och begått ett fruktansvärt brott. Min erfarenhet från mötet med personer som jag mött i min yrkesroll genom åren är att ärlighet är en nyckelfaktor. Att bli sedd och lyssnad på utan en massa filter. En tidigare kriminell berättade för mig att det bästa samtalet han hade på anstalten med personal var när han fick prata om hur man på bästa sätt planterar rosor. Det väckte tankar om ett annat liv och var ett vanligt samtal mellan två människor. De flesta dömda jag har mött har varit medvetna om att man gjort fel. Och förvånansvärt många har en helt gängse uppfattning om vad som är rätt och fel. Svårigheten ligger i att bryta ett destruktivt mönster. Svårt att bryta fastän livet står på spel. Många intagna som jag mött genom åren har gått en tidig död till mötes. Överdoser, bilolyckor, missbruksgenererade sjukdomar och våldsbrott. Flertalet vet jag ingenting om. När man jobbar i kriminalvården så är man mest alla som kommer tillbaks. Men plötsligt dyker det upp personer som fixat det. Som den mannen jag träffade på parkeringsplatsen utanför snabbmatsrestaurangen. Alla med sin egen historia. Nästan alltid med en vägvalshistoria. där det alltid finns med en enskild medmänniska som gjort skillnad. Jag minns en kille som hette Kalle. Han skulle friges efter 3 år efter en misshandelsdom och sa att han hade inte lärt sig någonting under tiden på anstalten. Det här var bara en paus från det verkliga livet, sa han. Jag frågade om det inte fanns något positivt han varit med om. Han funderade en stund. Sen sa han: en lärare kom in till mig när jag satt häktad. Han är det enda positiva som hänt mig. Jag kände till läraren, Kent. Ett enda möte som gjorde skillnad för Kalle i den för övrigt gråa fängelsevistelsen. Och överraskande ofta vänds en negativ utveckling genom ett autentiskt möte med en annan människa. Vi vet inte när detta sker. Jag vet inte vad som hände med Kalle, men han bar i alla fall med sig ett möte med en människa som såg honom. Ett möte som kan göra att man kan ta till sig argument och behandlingsinsatser. Insatser som ges utan mottaglighet kan falla rätt platt i marken. Ögonblick när vi blivit sedda kan öka självkänslan och vid ett vägval spelar roll. Till sist vill jag försöka sammanfatta vad jag ser som viktigt för ett liv i frihet. När jag läste Dostojevskis Brott och straff för 100 år sedan förstod jag att straffet inte bara är det yttre fängelset. Det är också det inre som är byggt av skuld och skam och förnekelse och lögner. Thomas Tranströmer skrev: två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån och en kommer utifrån. Och där de möts har man en chans att få se sig själv. Den som märker vad som håller på att hända ropar förtvivlat: stanna! Vad som helst bara jag slipper känna mig själv. Raskolnikov, den fattige studenten i Brott och straff, delade in människor i 2 kategorier. De ordinära, lågt stående, och de extraordinära, övermänniskor. Han dödade pantlånerskan för att han ansåg att hans liv var mer värt än hennes. Men efteråt drabbades han av en ångest så stark att livet förlorade sin mening. Jag har sett detta mönster många gånger. Den dömde försöker hålla brottet utanför sig själv. Det var någon annans fel. Alla andra gör fel. Jag menade inte att det skulle bli så här. Jag var full. Jag hade en diagnos, jag hade skulder, jag var hotad. Flykten från sina egna snedsteg i livet är något som vi nog alla kan känna igen. Man försöker rationalisera bort sitt eget ansvar för att kunna leva med sig själv. Wow, så många bortförklaringar jag har hört genom åren. Brottet som man inte tar ansvar för orsakar en flykt ifrån sig själv. Skammen, ångesten växer. Men till slut kanske sanningen hinner ikapp. Jag tror att förändring är möjlig om man klarar av att ta ansvar för sina misslyckanden. Det kan man göra när man möter sig själv i en miljö där man samtidigt accepteras. Ibland är det Gud, ibland är det flickvän eller pojkvän. Ibland är det en medmänniska. Var det slumpen som fick mig att börja i kriminalvården? Eller var det något annat? En vilja jag inte riktigt kunde sätta ord på då, men som ändå drog mig dit. Ibland undrar jag vad som egentligen styr våra liv. Hur skapas den där röda tråden som gör att allt känns meningsfullt? Eller går helt fel? Jag vet inte om jag hittade rätt den där dagen 91- när jag gick in genom grindarna på Högsboanstalten. Men jag vet att jag hittade en värld som får känna till. En värld där människor gör fel, men också en värld där människor kan förändras. Och ibland räcker det med ett enda möte för att allt ska bli annorlunda. När jag var ung och arg brukade min mamma citera Esaias Tegnér: döm mig strax den vilseförda, stolte broder, med förakt. Icke vägde du den börda ödet på hans skuldra lagt.
Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle vilja lyssna på Janne Raninens sommarprat från 2023. I sitt program berättar Janne om det utanförskap som i slutändan resulterar i att han tillbringade nästan hela sitt vuxna liv i fängelse.
Äntligen den dag som jag hade väntat på så länge. Jag skulle förbyta mina 8 kvadratmeter mot elektronisk fotboja och nytt liv utanför fängelset. Till för några dagar sedan så var jag säker på att min villkorliga frigivning skulle dras in i sista sekund. Jag var förberedd på det. Jag såg mig omkring i min cell, 8 kvadratmeter stor och nu tönt på saker. Inga foton på anslagstavlan. Inga böcker i hyllan. Skrivmaskinen var bortpackad. Tandborsten också.
Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Per Björkgren och redaktör var Hanna Norrena.